Fördelen är att det är förlösande, tänker jag. Så att vi faktiskt får skratta. Det är, alltså, om jag tänker på det jag får från följare till exempel, så förstår jag ju så att det här är ju jobbigt. Det är ju jobbigt att leva i ett förhållande som inte är jämställt. Liksom. Mm. Och det är ju jobbigt att på arbetsplatser eller överallt stångas med de här männen. Så knaktermännen. Mm. Så. Då tror jag så här, ja, men hittar man rätt så är det ju jätteskönt att få skratta åt det.
Ja, men visst kan humor vara ett väldigt effektivt sätt att hantera komplexa problem. För det kan också få människor att se det skeva i de strukturer vi lever i. Det här är något som Lina Petersén blivit lite av en expert på. Hon är nämligen kvinnan bakom Instagram-kontot Kenakter, som ofta går viralt eftersom hon använder just humor för att belysa skeva strukturer och normer. I det här avsnittet får vi höra mer om Lina, varför hon gör det hon gör idag och hennes tankar om varför humor är effektivt. Innan vi drar igång avsnittet ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitech, som gör det möjligt för oss att fortsätta ta del av de här intressanta avsnitten. Så tusen tack för det, Excitech. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Lina Petersén. Så vi säger hej och varmt välkommen till Lina Petersén.
Ja, tack så mycket.
Det är jättekul att ha dig här faktiskt. Och du är ju en liten doldis. Jag vet inte riktigt hur vi ska.
Nej.
Så jag undrar om folk känner igen din röst.
Kanske inte så här, men det är klart om jag...
om du skulle förvränga den så skulle folk kanske känna igen den. Men jag tänker innan vi avslöjar vem du är, så ska du få berätta vem Lina är.
Jag är jag tror att jag är 47 år.
jag tror att jag är 47 år.
Så jäkla dålig på ålder. Jag jobbar med teater, främst barn- och ungdomsteater, och driver en frigrupp tillsammans med min man och har gjort det i 22 år nu.
Mm. Som heter Teater Tropos.
Teater Tropos. Exakt.
Har du gått liksom scenskolan och är...
Jag har gått teaterutbildningar, jag har inte gått teaterhögskolan.
Nej.
Så. Men har jobbat som skådespelare i 24-25 år. Så.
Ja, precis. Ja. Det är en väldigt speciell konstform.
Ja.
Eller?
Nej. Hur tänker du då?
Jag tycker att det är väldigt intressant att man kan gå in i roller på det sättet och vara någon helt annan.
Ja, men det är kul och det är det jag har jobbat med hela livet.
Du kommer hela livet?
Alltså men jag började ganska ung eftersom det är 22 år sedan vi startade Teater Tropos.
Mm.
Och så hade jag jobbat lite innan det i olika konstellationer.
Mm. Mm. Hur uppkom det intresset för dig? Vad var det som...
Ja, men det var väldigt tidigt och jag tror att det var just det här att... fascinationen för att... Kanske få uttrycka sig på ett sätt eller gå in i olika personligheter. Och att det har alltid tilltalat mig.
Mm.
Så. Jag är inte så utåtriktad annars.
Nej.
Så ibland så kan det ju verka konstigt. Så.
Ja, du känner dig mer som en person som är ganska introvert.
Men jag tycker att jag är ganska introvert. Sen har jag ganska lätt att prata sådär. Liksom, och liksom bland folk så. Mm. Men jag kan också välja att vara ganska mycket ensam. Mm. Så.
Ja, men för du kanske är lite blyg eller är du...
Ja, men det har jag nog varit i varje fall. Ja. Lite blyg. Ja. Så. Ja, men kanske så.
Är det så att du får liksom leva ut och vara någon annan? Och liksom vara... För när man ser dig på scen så är du ju allt annat än introvert. Introvert liksom.
Ja, det är sant. Det kanske det är, om man skulle vara så här, psykologisera mig, så kanske det är något sånt som är drivkraft någonstans, fast det är ingenting som jag liksom reflekterar över. Jag känner mig väldigt trygg på scen. Så det är ju ett tryggt rum. Så. Däremot så kanske jag inte tycker att det är ett tryggt rum om jag ska komma in och prata om jag inte är i yrkesroll.
Nej, precis.
Så att säga.
Hur känns det här för dig när du sitter i en podd och pratar?
Ja, men det är väl lite så ovant, men samtidigt så här helt okej. Ja, absolut.
Det känns helt okej. Okay. Ja. Lite läskigt och så, men det är så vi växer också genom att utmana oss själva.
Absolut.
Och försöka och spränga våra egna trygghetszoner.
Så är det ju, absolut.
Men sen har ju du också den här Instagram. Nu kan vi ju komma in på det. Kenakter. Säger man Kenakter eller Kenakter eller hur?
Alltså, ja men Ken, förnamnet är ju Ken och efternamnet är Akter, så att säga. Precis. Så det står ju som ihop på Insta. Så,
Och jag tänker att det här är det snyggt för de som inte har sett. Att vi klipper in två av de klippen som du har gjort. Som, jag tror, är det de som är mest virala? Är det Paolo och Soran som är mest?
Jag tror det. Det tror jag.
Som liksom är genomslaget.
Ja. Framförallt var det ju Paolo som var liksom det stora.
Så, som liksom
som blev jättestor skillnad. Liksom, gjorde,
att allt släpptes. Jag tänker att här, nu får lyssnarna här lyssna till det klippet med Paolo.
Paolo Roberto! Han har allt! Allt! Men så i natt! Han var ute och gick en liten nattpromenad. Och plötsligt kommer den här destruktiva kraften. Och han känner att han behöver krossa sig själv. Och det är en process, ska ni veta. Och då måste man gå emot allt man står för.
Så han råkar begå ett sexualbrott där under promenaden. Så jävla otur.
Men Paolo, andas igenom smärtan. Varför ska just han råka ut för att råka utsätta någon?
Inte för att han har tid att tänka på den han har utsatt.
Han har ju så mycket med sig själv.
Han måste ju kämpa med att reparera sig. Reparera hålet i sin själ.
Han skadar sig till 100%. Han sparkar undan benen på sig själv. Hur ska han ens kunna stå? Kämpa, Paolo! Kämpa! Åh, jävla otur!
Och sen här kommer klippet med Soran.
Okej, det här kanske blir lite rörigt. Men det är för att kompassen är borttappad. Soran Ismail satt och gjorde lite fredligt publikarbete på Snapchat.
Det var anledningen till att han skaffade appen. Men så plötsligt började han virtuell ligga med den istället. Så råkade han skicka sexfilmer, nakenbilder och snusk och stön. Och vissa av dem som han skickade till missade tydligen att samtycka. Så jävla otur!
Vad ska man säga? Han blev deppig av det här traumat och fick sitta och pussla i kalsongerna.
Det hela började egentligen när Soran var liten och frågade chans. Då svarade Rebecca, Sara och Linda alltid nej.
Fatta! De sa nej! Hur tror ni det känns?
Så att han fick dåligt självförtroende. Det kan ju knappast han rå för. Men så fick han vara med i parlamentet. Och plötsligt började tjejerna ligga med honom istället. Hur många som helst.
Han kanske just skulle ta tåg i självkänslan. Kanske just skulle ta eget ansvar för sin självbild.
Men så gjorde tjejerna det istället. Över 100 personer har sexbekräftat Soran.
Och högst ett 10-tal har anmält honom. Och han minns att det har gått rätt till. Även med de som han har glömt att han har legat med.
Och det kan hända. Att tjejerna har fått för sig. Att de kan ha känt sig lite utnyttjade av honom. Det erkänner han. Att tjejerna kan ha känt så.
Och han har legat både på det ena och det andra sättet, ska ni veta.
Han blev ombedd.
Och för att hålla oss till det som är relevant. Han har legat med slips, lekt polis, legat skavfutters och haft gruppsex. Frivörslip. Va? Det är ju faktiskt inget olagligt.
Så för att sammanfatta tar vi ett sedelärande exempel. Om Soran råkar armbåga någons tänder. Eller om Soran med flit råkar armbåga någons tänder.
Stor skillnad för Soran. Men den armbågade kanske är irrationell och inte fattar skillnaden. Eftersom tänderna är ändå utslagna.
Poängen är att Soran vill tillbaka där han var förut.
Det vill säga stand-up-scenen, ligga med många och slippa deala med självkänslan på egen hand.
Och de här klippen är ju superroliga. De har ju blivit virala och fått enormt mycket reaktioner, eller hur?
Ja, det stämmer.
Var det här de första klippen som liksom var att du ifrågasatte, att du gav dig in på feminism, eller har det varit någonting som har varit...
Mm. Nej, alltså, men, gäng, alltså den här karaktären, Kenakter, den kom faktiskt till för alltså 2007. Så länge sedan, då vi ville jobba just med så här, könsroller, mansrollen i synnerhet. Mm. Så, och gjorde den här figuren, och då hette det föreställning, en man on tour.
Okay.
Så Ken var ute och föreläste på turné. Så.
Om feminism.
Om eller feminism. Ja. Eller mer hur det är att vara man. Ja, för att det inte är så lätt alla gånger.
Nej, det är nu gick du in i rollen. Det är inte så lätt alla gånger. Nej. Det är älskar också att du har stavat feminism med Z i din PowerPoint-presentation på den här föreläsningen. Men 2007 alltså.
Mm.
Och då var det du och din man som kom på det. Eller hur... Hur började det liksom?
Ja, men vi kände att vi ville göra någonting om just det här ämnet. Eftersom vi jobbar ju främst mot barn och unga, det har alltid varit vårat. Så att det här var liksom, vi hade haft någon vuxenföreställning innan. Mm. Så, här. Så det var liksom lite att avvika från vår ordinarie repertoar. Och det har alltid varit en drivkraft för både mig och Conny och för Teater Tropos. Vi har jobbat även liksom, när vi jobbar mot barn och ungdom.
Mm.
Så har vi alltid pratat om så här, könsroller eller liksom, strukturer.
Mm.
Vad vill vi ge till barn och ungdom? Så.
Mm.
Så att det är inte något nytt för mig på det sättet. Sen har jag lärt mig jättemycket.
Mm. Mm.
När jag har gjort de här klippen och liksom researchat. Och, ja.
Vad är det du har lärt dig då?
Ja, men att ännu mer se strukturer, skulle jag säga.
Mm. I våra beteenden eller i...
Ja, i våra beteenden också att så här, analysera vad är det som skaver. Alltså vad, till exempel om man tar Paolo så är det liksom att han får sitta och försvara sig på det sättet som han gör.
Mm.
Och sen så kan just att man ser det här sambandet. Sen kommer Soran, som de är ju jätteolika som personer. Eller Lambert till exempel.
Mm.
Så, men det finns någonting gemensamt.
Mm.
Och det är just det här försvaret. Eller som att man inte har liksom, ingen egen drivkraft. Eller liksom man är helt så här, ja, svag köttet och anden.
Ja, typ. Precis.
Så, ja. Det är det jag som håller min själ. Alltså,
ja.
Det, man har ingen, liksom, det råkade bli så. Vad ska jag göra?
Nej, precis. Eller,
vilken jag fick inga tjejer otur. När jag var barn. Ja, precis. Ja. Ingen ville ha mig i klassen. Så.
Nej.
Ja, alltså jävla otur.
Det sårade manliga egot liksom, på något sätt.
Ja.
Det är det som är genomgående.
Ja, ja, i varje fall i de här otursmännen. Så.
Ja.
Och ibland kan det ju vara svårare att angripa det. Alltså, men Paolo, man säger så här, det var ju ganska enkelt just för att han som person är ju enklare.
Mm.
Så. Eller för mig i varje fall är det så. Medan Soran, han är enklare att tycka synd om, till exempel. Det är mycket mer så här, ja, men man ser han sitter och klappar på katten och så här. Ja, men han mådde säkert skitdåligt. Det är ju inte det, liksom. Så.
Mm.
Och då kan det ta lite längre tid att angripa och säga så här, men vad är det som liksom skaver? Vad är det han sitter och säger?
Mm.
Så.
Mm. Vad var det i det fallet då som du tyckte var...
Ja, men det är egentligen det här samma i alla. Att man lägger skulden någon annanstans. Att man inte tror att man... Man kan inte rå för det, typ. Så här, det bara hände. Jag visste inte. Så,
Men jag tänker att vi ska baka tillbaka bandet igen. För nu är vi inne på de här aktuella fallen som liksom gjorde att allting växte. Men jag tänker att 2007, det är ändå ganska tidigt, tänker jag. Att börja med det här. Alltså att ifrågasätta mansrollen, tänker jag, är ju något som har hänt mycket mer på senaste tid, eller har jag fel? Eller vad tänker du om det?
Ja, alltså för mig känns det också så att det liksom har att det har växt och blivit större liksom.
Mm.
Och att det kanske var liksom nytt då, samtidigt som jag säger, om jag ska vara lite bitter, så har det ju inte hänt så här jättemycket heller.
Nej.
Eller det har ju säkert, det har ju hänt saker, men det är också samma strukturer som man bråkar emot.
Mm. Hela
så.
Tiden.
Ja.
Jag tänker så här, vad var det då som gjorde att du kände så här, nu måste vi börja prata om det här? Kommer du ihåg det specifikt? Det kan ju vara jättesvårt.
Mm, jag upplever att jag har varit i så många sammanhang.
Mm.
Där jag liksom som kvinna hela tiden backar.
Mm.
Och där det är så här, en man som inte vet bättre får ändå större plats.
Mm.
Så.
Mm.
Och att det var någonting så här, nej men, alltså jag störde mig. Jag fattar ju att jag har det inombords, att jag har ganska mycket störning på.
Störning, eller att, inte störning, men att du stör dig på.
Ja, men, ja precis, att, att det liksom finns så här saker som behöver komma ut för att jag har stört mig under hela livet egentligen. Så här, jag tänker bara så här, man tittar tillbaka så här, ja men hur såg det ut när man växte upp?
Mm.
Så. Jag tror att det är så här, man är inte ensam om att ha så här, blivit indragen i en korridor där killarna tafsar.
Mm.
Och där läraren sen säger att nej men vad gjorde du då?
Mm.
Så.
Vad hade du på dig?
Eller? Ja, vad hade du på dig? Eller du kanske var kaxig? Eller var, liksom, jag menar att det frågasattes och att det var så här, jag menar att man skulle tänka som att så här, de är inte glad för att de är lite förtjust i dig. Mm. Så. Och att, så här, jag menar att det alltid har lagt så mycket skuld på tjejer och kvinnor.
Mm.
Och det tror jag att jag alltid har känt och sett, fast kanske inte vet hur jag ska liksom få ut det. Så.
Mm.
Och just så här också, så här, nej men jag jobbar ju tillsammans med min man och har alltid gjort. Och också så här, börja peka på saker i så här, men när vi jobbar ihop och vi har en regissör till exempel. Så utan att vi tänker på det så kan jag säga en idé.
Mm.
Och alla bara, ja men kul liksom. Sen säger kanske min man den idén.
Mm.
Och nästan som att han har glömt bort att jag tror att han så här, ibland blir det som att så här, det går bara genom honom. Så kommer det ut genom hans mun. Inte för att han vill liksom, men det bara är ett mönster.
Mm.
Och då så, om man har en manlig regissör också, så är det där man riktar sig. Eller då blir det så här, även en kvinnlig regissör. Så.
Då var hans idé
då väldigt var hans bra. Idé liksom större värld, fast det kanske var samma. Så. Mm. Och att det finns sådana strukturer hela tiden, vare sig medvetna eller omedvetna. Så.
Det där finns ju i alla branscher tyvärr.
Mm,
det är ju så otroligt vanligt att det händer.
Ja.
Och jag tänker, har din man reflekterat över det? Eller är det du som har gjort honom uppmärksam på det?
Jag tror att det är jag som har gjort honom uppmärksam på det. Men nu ser ju han det väldigt tydligt också. Just nu jobbar vi med det tillsammans. Och också så här, man säger det här med att använda sig av humor som vi gör med knakter. Så är det ju liksom, det är klart att det är så här privata saker också. Mm. Så. Sen att man drar upp det och överdriver naturligtvis. Men jag kan ju så här, jag skulle ju kunna härma honom.
Mm.
Så. Och då kan man ju skratta åt det.
Mm.
Men det ligger ju alltid någonting i det. Och även om vi jobbar liksom mot att leva jämställt, så är det klart att så här, vi alla är ju präglade av patriarkatet.
För
så.
Ni liksom driver med er själva också, eller hur? För ni pratar ju inte bara om sexuella övergrepp utan, och sånt, utan ni pratar ju också om, ni har ju roliga klipp när du är i affären och, och liksom, är det sånt som kommer från som inspiration från ert förhållande?
Ja, men det är det ju absolut också. Så här vardagsrelationer. Och också så här, mycket som jag har läst, liksom, om man tänker så här, den här kontot mansbebisar.
Mm.
Det är ju jättemycket inspiration att hämta från.
Ja.
För att det handlar ju just om förhållanden mycket så där, relationer, alltså heterosexuella förhållanden då, så, eller mellan man och kvinna. Men det är ju absolut jättemycket som antingen som man ser runt omkring sig, andras förhållande, eller som man har från sitt eget förhållande. Så.
Vilka har varit uppvaknandena för din man då, tror du? Var han?
Ja, men jag tror att det är mycket att jobba med det här kontot så. Sen är det klart att så här, vi har ju alltid fått uppmärksamma det. Därför att så här, har man någon gång blivit medveten om det och vill förändring, så kommer man ju krocka och behöver ju liksom uppmärksamma det om och om igen, tänker jag.
Vilka diskussioner har ni haft sinsemellan? Uppstår det så här att det blir någon form av konflikter eller liksom sådär?
Alltså, konflikter kan det ju absolut bli som hos alla så.
Mm.
Och det kan ju verkligen vara såna här typiska saker som han säger som en man, så som man verkligen kan relatera till, som Ken säger, men naturligtvis inte på samma sätt eller så, men man kan ju se mönster, man kan ju liksom, men det är ju också så här, som jag sa förut, en liten fördel då när vi jobbar med det här, att man så här, för honom blir det inte heller så svidigt eller personligt, utan man kan också se det, för någonstans så vill man ju inte vara den där, eller han vill ju inte vara den.
Han vill bli en bättre man, eller han vill... Eller,
ja, men komma ifrån strukturerna som är typiska som man hamnar i, som man kanske använder sig av. Så. Om jag tar ett exempel så här, som jag tror att många kan känna igen sig i, till exempel om man tänker om man har barn, nu har inte vi det längre, men barn i förskoleålder till exempel, och man ska med sig liksom mussa och vantar och packa väskan. Och sen så gör... så är det liksom, om en kvinna glömmer det, så tror jag skulden blir mycket mer djupare. För då är man så här en dålig mamma. Medans om en pappa glömmer det, så är det inte, jag är inte en dålig pappa, utan så här, jag är glömsk. Så. Och det tror jag är skillnaden. Det är inte så att så här, det är egentligen inte så att så här, män är mer glömska. Det är ju inte det som är grejen, utan det är ju verkligen hur man liksom...
Hur strukturen påverkar samhället, eller ens eget liksom dåliga samvete på något sätt.
Exakt. Och att det är mycket sånt liksom.
Mm. Det jag tycker är intressant är, varför har ni valt att liksom du ska klä ut dig till man och inte din man spela en man? Liksom, vad låg bakom det valet?
Det kändes ganska självklart för oss. Dels är det så här, han har mycket mer erfarenhet inom humor. Mm. Innan hade inte jobbat med humor innan jag gjorde Kanakter. Och då kändes det också så här, nu är det fan dags att jag får göra den grejen. Liksom, att så här, ska vi vara roliga? För det är så lätt att välja Conny då, som faktiskt har den erfarenheten och jobbat med humor.
Mm.
Så. Dels var det liksom lite att det låg lite i det också. Att så här, för jag blev också rädd. Så här, men jag kan inte hålla på med det här. Liksom, så här, varför ska inte du göra det som är det roliga? Så här. Mm. Men också så här, därför att så här, det är en parodi på mannen. Och män har paroderat män och kvinnor. Mm. Så. Så att det finns någonting skönt, tänker jag. Att en kvinna gestaltar en man.
Mm.
Och gör komedi på det. Mm. Så. Det skulle bli någonting annat om Conny gjorde det. Mm. Så.
På vilket sätt då, tror du?
Ja, men han är ju...
Han är ju man.
Han är ju Ken.
Han är Ken, liksom.
Nej.
Men du gillar honom ändå.
Jag gillar honom ändå.
Precis.
Nej, men det är för att jag tror att... Så här, jag tror inte att det skär lika hårt. Jag tror inte att man ser strukturen på samma sätt. Nej. Så. Det kanske blir något, jag vet inte. Men ja.
Mm.
Det kändes i alla fall självklart när vi gjorde det. Liksom, och kom fram till att så här skulle vi göra. Mm. Så. Däremot skulle det inte funka om Conny gjorde liksom en kvinna.
Mm.
Så.
Åt andra hållet?
Nej.
Varför tror du att det inte...
Alltså inte i det här. Inte för att så här, hålla på med strukturer. Därför att jag tror inte det skulle funka för att man sparkar neråt helt enkelt.
Mm.
Så. Därför att det är männen som har makten. Så.
Mm.
Sen kan man väl naturligtvis göra liksom... Vi hade en föreställning som heter Fru och Herre Knäpp. Och där bytte vi.
Fru och Herre Knäpp. Jag älskar det.
Fru och Herre Knäpp får ett barn. Och då för lågstadiet så... Ja. Och då bytte vi helt här rollkaraktär. Jag spelar Herr Knäpp och han spelar Fru Knäpp. Mm. Så. Och just för att leka. Och då lekte vi med stereotyperna. Mm. Den manliga var en stereotyp av en man. Och den kvinnliga... Ja. En stereotyp av en kvinna.
Mm.
Så. Så det kan man ju absolut göra. För just så här, ja, men utmana könsroller. Eller på något vis så här, få... I det fallet liksom få barn och så här, fundera. Eller liksom tänka. Eller liksom stöka lite så där.
Hur togs det emot bland barn? Alltså lågstadie, då är man mellan, vad är man, 7 och 10?
Ja, precis, 7 till 9 kan man säga, ungefär. Det var ganska länge sedan vi spelade den här, vi har lagt ner den nu. Men det var också en komedi, eller skräckblandad komedi bara.
Ja, precis.
Så, det var väldigt roligt att spela för barnen och de gillade det. De tyckte det var roligt. De är ju ganska snabba på att acceptera. Sen kunde det alltid vara något barn som bara så här, det här går inte. Eller liksom att det blev så här, att det kändes så här störande för dem. Så, men det är väl också bra, tänker jag.
På vilket sätt märkte ni att det var störande? Så blev de...
Ja, men det kunde vara så. Nu fick ju, vad heter det... Herr Knäppet barn då också, som var en spindel. Så det fanns ju många konstiga saker.
Det var ju ingen logik i det.
Nej, det fanns ju ingen logik alls. Så. Och då kan det ju liksom fastna mig så här, en man kan inte få ett barn till exempel. Så. Sen så kan det ju se annorlunda ut om man pratar om det idag. Så. Mm. Men då var det ju verkligen så. Ja, men att, så här, att det kan vara stökigt. Jo, men det är också så här, men hur kan... jag vet, min man har... gjorde en barnföreställning där han hade mycket kvinnligt kodade. Han spelade inte tjej, men hade mycket kvinnligt kodade liksom, som örhängen och sådär.
Mm.
Och att det också kunde störa vissa barn att såhär, men varför ska du... Du får inte ha läppstift eller du får inte ha det. Eller såhär, att det är störande. Och det, tyvärr är det ju så att det går ju väldigt långt ner i åldrarna där vi liksom skapas och vad vi får och inte får.
Mm.
Så.
För hur kommer det sig att ni liksom börjar vända er mycket till barn? För ni gör ju det...
Mm.
Till väldigt stor del, eller hur?
Mm, ja. Alltså från början så... Alltså jag tror att det liksom... Ja, men dels att så här, det är roligt att så här, få spela för barn och ungdomar. Det kändes bara också ganska naturligt. Och sen så också lite lättare värld att komma in i också faktiskt. Så vi startade på Gotland i Visby för... Ja, om det var 99. Så.
Mm.
sen är det ju liksom så i frigruppsvärlden som vi kommer ifrån att det är ju väldigt stort fokus på barn och ungdom. Mm. Så. Och sen så har vi mer spelat för ungdomar än för barn också, ska jag säga. Mm. Att vi har liksom blivit väldigt nischade. Det har liksom varit våran grej. Så.
Ungdomar, och det är typ 13? Eller
ja,
är det?
Precis. Det är högstadieålder, 13-15. Sen lite gymnasiet också, men skolteatern är ju mer liksom, ja, den kommunala. Eller, liksom, eller inte kommunal, men den, de åldrarna så, mm. som man köper in skolteater till. Så.
Hur tar den typen av målgrupp emot det? Alltså när de är 13-15, då är de ju ännu mer formade in i, tänker jag. Och har också säkert en hel del egna upplevelser av de här sakerna.
Absolut. Alltså jag har ju verkligen älskat att spela just ungdomsteater. För att jag tycker att vi har hittat rätt ton för det. Då har vi inte spelat de här barnföreställningarna naturligtvis. Utan så. Men vi har haft liksom föreställningar som just handlar om att säga, ja men... att vara homosexuell eller liksom, ja, men saker som man får kämpa med i den åldern. Eller självskadebeteende och ämnen som berör dem. Mm. Och då, det har alltid funkat bra även med stökiga elever. Eller man säger sådär, just för att tilltalet då har varit ganska rappt. Mm. Och också historia som också så här engagerar dem. Rätt, men snabbt hitta målgruppen så. Och därför har det varit jätteroligt och är roligt att spela för ungdomar. Så även om vi nu känner att här, det är rätt roligt att gå till den vuxna publiken, för vi har ju gjort det här under så många år. Så, och vi blir ju äldre.
Det blir något nytt.
Ja, och det är klart det är en tuff publik så.
Men hur, alltså använder ni alltid humor som verktyg även i de här? Jag tänker självskadebeteende kan ju vara svårt då.
Ja, nej det gör vi inte. Och den föreställning som heter It's All Too Beautiful, den är mycket mer drama. Och även en föreställning som heter Vem kan du älska? Det är inte liksom uppbyggt på humor. Absolut inte, utan båda de föreställningarna är mer drama. Men sen så är det ju så att vi alltid har med oss ett visst humor. Det tycker jag man kan ha även när det är allvarliga ämnen. Eller liksom, ja, att det kan finnas med. Men det är inga humorföreställningar. Det är ingen knakter liksom. Och jag skulle inte göra knakter för den målgruppen.
Inte?
Så, nej, det skulle jag inte. För den är inte målgruppsanpassad tycker jag för den målgruppen. Alltså, jag tror så här, man skulle ju kunna göra den karaktären, men då skulle du få göra en annan föreställning. Så. Eller liksom bygga upp det på ett annat sätt.
Om vad då tänker du då?
Men man kan absolut jobba med könsroller eller liksom också skämta om så här, ja men man får upp bra grejer så. Det är ju självklart liksom, och göra humor. Det är jätteroligt att få göra humor för dem, tänker jag. Men jag menar bara att den föreställningen som jag spelar nu, så skulle komiken dö, tänker jag. Om du skulle sätta liksom 14-15-åriga killar som sitter, för de förstår inte den ironin.
Nej.
Utan då behöver du gå en annan väg. Så.
Men tror du inte att det är viktigt att hitta den vägen då?
Absolut.
Och nå
absolut.
Den målgruppen. Jag tänker, hur skulle du göra om du får leka lite fritt här nu för att nå så här 14-åringar? För vi lägger ju en sån liksom hög tilltro till den generationen, att den generationens pojkar, de ska ju liksom lösa problemet. Och så funkar det ju inte riktigt. Nej. För de formas ju också in i den här strukturen.
Absolut.
Hur skulle du...
Du tänker om jag skulle göra just med den här rollkaraktären då?
Ja, eller om du skulle använda humor för att nå en 14-åring.
Ja.
Det kanske är skitsvårt att komma på här och nu.
Ja, det kan jag nog inte komma på här och nu. Men jag, det, alltså, jag tänker att man kan jobba med samma ämnen. Alltså du kan liksom så här belysa så här komiken i så här, ja, men ett manligt beteende till exempel. Så. Eller liksom svåra ämnen också genom komik. Det är bara det att du behöver göra det på deras nivå. Och liksom du måste, och där måste du också så här, jobba med att, så här, att så här, kanske komma över deras kränkthet. Alltså det blir mycket mer känslighet. Alltså som till exempel här i den här föreställningen så skiter jag fullständigt i om jag kränker.
Ja,
så. Men ska jag nå de här killarna som är i den åldern, då kan jag ju inte skita i det.
Nej, då vill man ju bjuda in mer.
Ja, då måste man ju bjuda in, och då måste man kanske gå från ett annat håll eller tänka på ett annat sätt. Så. Sen vad det är, det behöver man ju lite tid med. Men jag tycker det är ju liksom absolut så vi har jobbat också. Att så här, hur når vi ut till ungdomar, eller liksom hur hur jobbar man med känsliga ämnen så.
Men Kenakter är ju otroligt byggt på humor. Alltså det har vi ju redan, det har vi redan etablerat.
Och det här var också en fråga från min sponsor Excitec.
Du säger att din man håller på med humor och sådana saker. Men vad tror du är fördelarna med att använda humor när det kommer till att hantera de här frågorna?
Alltså dels så tror jag att fördelen är att det är förlösande, tänker jag. Så att vi faktiskt får skratta. Det är, alltså, om jag tänker på det jag får från följare till exempel, så förstår jag ju så att det här är ju jobbigt. Det är ju jobbigt att leva ett förhållande som inte är jämställt. Liksom. Mm. Och det är ju jobbigt att på arbetsplatser eller överallt stångas med de här männen. Så knaktermännen. Så. Och det är ju också... Och plus att så här, en allvarlig grej när det handlar om liksom sexuella övergrepp liksom, som i Paolo. Och, då tror jag så här, ja, men hittar man rätt så här, det är det ju jätteskönt att få skratta åt det. Så jag tror att det är det som man kan...
Det kanske är lättare att ta till sig också. Alltså jag har ju också börjat testa lite humor. Jag är inte så... Eller jag är rolig. Men ibland. Om jag försöker. Och jag märker ju också att man når fram på ett helt annat sätt.
Ja.
Och att det blir mer alltså, tydligt på något sätt med humor.
Ja, jag tänker så att det är två olika sätt att möta det på. Jag tror liksom så här, alltså alla känslor är ett sätt att mötas på. Alltså, om man tar en föreställning som är väldigt stark så talar du till den andra. Och du kan ju bli jätteberörd och känna så här, det här gav mig jättemycket. Precis som du gör om du går på en föreställning där du får skratta jättemycket. Så jag tror bara att det är så här olika sätt att så här, men däremot att du måste tala till känslorna. Så. Sen om man gör det genom humor eller genom dramatik eller andra känslor där du får skapa liksom, jag menar, Kenakter skapar ju också ilska. Man skrattar inte bara liksom. Jag vet ju, man blir ju arg också, förstår jag ju. Så
när man ser det. Provocerande. Han är ju provocerande, så man blir ju arg och skrattar åt det på något sätt.
Ja, men precis.
Men man ser ju saker ur ett helt annat perspektiv när man får skratta åt det. Men är det många som blir kränkta? För jag tänker, du har ju liksom... nu blir det fler frågor än här. För jag tänker att du liksom... Jag vet inte, hur mycket växte du när du la ut Paolo? Till exempel, och såren och sådär. Var det då det liksom släppte och liksom blev... För nu har du ju väldigt mycket följare på Instagram.
Ja, alltså... Ja, Paolo var ju jätte... Alltså då hade jag... Första gången det blev lite mer, det var att mansbebisakontot delade en kanakter. En sketch. Så. Och då så kanske jag gick från liksom några hundra till... ett par tusen. Så.
Ganska snabbt.
Sen då började kontot växa, så kanske det 4-6 tusen följare, 7 tusen kanske. Eller 4, jag kommer inte ihåg riktigt. Men i varje fall sen, jag hade inte mer än 7 tusen tror jag när jag fick Paolo, så gick jag till 17 tusen på en dag. Liksom.
Jäklar.
Så det var ju liksom så här, det var det ju stora. Sen gick det nog ganska fort med såren också. Liksom. Nu är det ju över 37 tusen. Så att kan tänka mig att såren var den andra sketchen som också flög väldigt mycket, som också gick...
Blev viral liksom.
Ja, men jag kan ha gått från 25 till 30 eller 25 till 35, jag vet inte. Men ja.
För jag kan tänka mig att det inte bara är massa människor som skrattar åt dig, utan att du också, kan jag tänka mig, får en hel del hat. Eller har jag fel?
Ja, både och så. Ja. Alltså på mitt Instagram-konto så är jag väldigt så här, alltså det är inte många som hittar dit som hatar. Så. Ja. Det kan komma en och annan så. Men de här stora som spred sig då. Så det som har kommit ut på Facebook så. Jag har ju inte, mitt konto där är ju inte alls stort. Nej. Men när en så här, vad säger man, en sketch eller när de sticker iväg så. Så blir det ju ännu mer... Det är ju fler som har sett den på Facebook än vad det är på Instagram. För att det blir en mycket mer spridning. Så. Och då så kommer ju... Då sprider den sig ju till knäppskallarna också.
Ja, precis.
Så,
det går ju inte att kontrollera.
Nej, det går inte att kontrollera. Så att man ska säga att så här, just de som har stuckit iväg... De har ju också mötts av hat. Och också...
Vad är det för typ av grejer du får höra då liksom, är det?
Men dels kan det ju vara såna här, bara så här som man bara, men jäsp liksom, att så här, att de ska förklara eller säga, varför gör du inte om det här eller varför gör du inte om det? Så har du tänkt på kvinnor som utnyttjar liksom, det var jättemycket så här, kvinnor som utnyttjar män i Kenya så här. Nej, men gör någonting om det själv då liksom,
ja,
om du känner att du vill göra det. Nu gör jag det här. Och det är också ja, också så här, tala om för mig hur den här personen är klädd och du vet ingenting om det här, för det här, hon var det här. Ja, men de här sakerna så spreds också. Mm. Så här. Men sen så här, rent personligen, så, alltså rent privat, här, jag hade någon så här obehaglig typ som skickade på Messenger och var bara så här, ja, för grov för att jag ska säga här, liksom, så. Och hatig, liksom, så. Och annars kan det vara så här, annars kan det vara så här, tjejer är inte roliga.
Nej.
Så. Precis. Och så här, man ser ju att det är en ful tjej där bakom sminket. Så.
Ja, precis. Det är så himla kul att du tar på dig den rösten så fort du ska härma en man.
Ja, men det är ju domben. Ja,
så blir du liksom kenakter. Alltså tjejer kan inte vara roliga, det får du höra.
Ja, men det är ju sådana som kommentarer som någon kan liksom hoppa in och skriva ibland. Så här, som det mest sårande den kan skriva.
Mm.
Eller det mest sårande att man ser att jag är ful under sminket. Så.
Ja, det är ju inte. Men, det är liksom det man hoppar, det är det första man hoppar
det är
på.
Så här, det är det taskigaste du kan säga. Så här. Eller hon gör bara sånt här för att. Så här,
för att, vadå? För att bli känd? Eller
det har det nog också kommit någon gång. Men också, du gör bara det här för att du inte kan få killar. Eller du gör bara det här, så, för att, så här att jag skulle vara ledsen för att jag inte får ligga ungefär. Så då har jag kläppt ut mig till en man och gör
narr. Så du blev typ incel fast åt andra hållet, eller?
Ja, men precis, exakt.
Eller någonting sånt. Men hur hanterar du det då? Jag tänker att det kan vara tufft.
Ja, men absolut. Men eftersom jag får så lite. Men jag förstår vad andra kan få konton, så feministiska konton, så har jag inte drabbats så hårt så. Men sen är det klart att man ska inte förminska det. Mm. För det är också det att så här, det är klart att så här, man kommer ju ihåg, även om man får så här, hur mycket positivt och så får man en sån och så är den ändå en dum jävel. Liksom. Mm. Man liksom bara tycker att det är dumt. Så är det ju ändå så här, man får ju ändå fel energi liksom.
Ja, men
så
precis.
Så att det, och men hur jag hanterar det är liksom, det beror ju på vad det är, alltså blir det liksom, ibland har jag ju försökt att svara de här och, men så här, fortsätter de, då får man ju helt enkelt blockera liksom, så. Och speciellt om det blir liksom sexistiskt, för det finns ju ingen anledning att de ska få sitta sprida på en sida liksom. Så eller bara blockera, ja, men ta bort liksom.
Men tror du att det är att du har använt humor som gör att du är så besparad? Att du inte är, fast du är ju arg, fast du inte är arg.
Mm.
Förstår du? Men ofta så kritiseras ju, eller det är i alla fall min upplevelse, för jag till exempel har också varit ganska besparad ifrån hat och så. Nu har jag ju inte alltid lika mycket följare som dig, men jag har ändå klarat mig bra ifrån hat. Men jag upplever att det är de här som kanske klassas som arga som får mest. Eller hur tänker du om det?
Det kan det säkert vara. Sen så tänker jag så här, det finns ju de som har så ännu så mycket större konton och de får väl ännu liksom så här, procentuellt liksom så många fler hatare. Sen så tänker jag också de som är offentliga. Jag är ju inte offentlig annars. Så det är ju liksom, du ska hitta lite till mitt konto för det. Så, här. Så att jag vet inte om det har med att så här, för de här killarna som beter sig så där, det är inte avväpnande att jag är rolig, utan det är ju mer kränkande att jag är rolig. Så.
Det är för sig sant.
Och en reflektion med, när jag körde den här Man on Tour-föreställningen 2007.
Mannen som är ute och föreläser om feminism eller jämställdhet.
Mot den föreställningen jag gjort med Kanakter idag. Så hur liksom, hur, då hade jag i den tidiga föreställningen så hade jag, så att jag gick ut och hälsade på männen i publiken. Och det var verkligen så jäkla ofta som de skulle markera, men hårt, de tog hårt i handen för att markera sådär. Och för de visste inte vad de skulle gå och se. Så de följde med sina fruar eller liksom sambosar. Så. Och där kunde liksom, kvinnorna visste inte heller vad de skulle se i publiken. Men de tyckte ju att det var kul. Medan männen kände sig mycket mer hotade. Medan de som kommer idag, det är ju mer kvinnor som kommer, jättemycket mer på föreställningen. Men de män som är där, de är ju med på liksom tåget. Så. De är ju där för att de vet vad de får. Så att jag möter ju helt andra män mot när, liksom, när männen kommer och inte vet vad de ska se. För att de har blivit dit liksom, medbjudna av sin respektive. Så.
Tror du det hänger med, ihop med tids, alltså perioden också? Att nu är det ändå 2021. Så här, vi har börjat prata mer om manlighet och mer om...
Jag skulle säga både och faktiskt. Alltså, dels så har det nog, så ligger det nog någonting i det såklart. Jag hoppas ju det, så här, det är klart att vi går framåt också. Men sen så tror jag att det faktiskt handlar om vilken man jag mötte. Mm. Så. Att så här, det ska bli intressant för jag ska upp och spela i Jämtland. Och då är det föreställningar som jag inte själv har arrangerat.
Nej.
Så jag vet inte om den publiken, för annars har ju jag gått genom Insta-kontot.
Ja, men precis.
Så, så de vet ju vad de går på. Medan jag vet inte om de vet vad de går på, de som går i liksom det här. Och vad det är för publik jag möter då. Så. För jag har ju haft en jättekärleksfull publik, liksom. Det är ju så tacksamt att spela den här.
Ska du köra den här En jävla otur då, alltså i Jämtland?
Ja, precis. Samma som du har sett. Ja, precis. Ja.
Ja. Den är så otroligt rolig. Alltså, jag skrattar så mycket så att jag vill skriva en egen humorshow när jag såg den där. Den
gör
är,
det.
Den är så, nej, men jag, fast jag kan inte skriva shower, men den var så otroligt rolig. Alltså. Vad får du liksom aldrig? Alltså, är det från er relation eller hur kommer ni på skämten? Alltså,
och där är ju Conny i högsta del delaktig. Det, han skriver ju vårat manus. Ja. Så att han är ju dramatiken. Så, och sen jobbar vi ihop och hittar idéer ihop. Och sen måste vi känna mot... Så jag är väldigt delaktig. För annars så har ju han skrivit alla våra manus. Men här är jag ju väldigt delaktig i, såklart. För att ja, det är våran humor. Och det är liksom, Ken är så mycket en karaktär redan innan vi började. Så att
precis.
Det blir ju ett annat sätt än när man ska skapa en ny karaktär.
Ja.
Så var det en karaktär som fanns liksom redan innan. Vad var din fråga?
Jag vet inte. Men vi kan backa tillbaks bandet lite grann. Ja, för då är Ken redan en karaktär liksom, som du går in i när du går ut på scenen.
Ja. Vad jag får allt ifrån? Eller?
Ja, precis. Så, det var något sånt.
Ja. Ja, men det är väl alla män. Runt omkring en.
Alla män, men inte alla män, va?
Nej, inte alla män.
Inte alla män, för att alla, nu börjar jag bli kanakter här också, känner jag. Man liksom lever sig in i hela hans karaktär. Han har ju blivit hatad och älskad av alla, eller hur?
Ja, så är det ju.
På något sätt. Ja. För att han är ju avskyvärd, samtidigt som han är lite söt på något sätt.
Ja, men precis. Man, kan väl...
man tycker liksom lite synd om Ken, tycker jag.
Ja, jo, men han är lite, alltså... ensam skulle jag säga. Han är ju någonstans ensam också. Så, alltså, jag kan också se det. Jag kan tycka det är roligt när man ser honom på håll. Han är ju liten, det är också roligt. Mm. Alltså att han görs i min kropp, så att säga. Så.
Precis. Men jag tänker den här föreläsningen, vad sett du? One Man Show, eller vad hette den första showen du hade 2007?
Ja, Man on Tour hette den.
Man on Tour, förlåt. One Man Show, vad var det? Okay. Man on Tour. Därför att, och då är du en man som åker runt och föreläser om jämställdhet.
Ja, och det är den här karaktären. Alltså, det var då jag startade.
Okay, det är
Ken-aktor som jag gjorde som karaktär också.
Men, för jag bara tänker på en sak. För det här ser jag då som jobbar med liksom, jämställdhet och mycket liksom, riktat mot näringslivet. Mm. Jag.
Mm.
Men då ser ju jag att män som föreläser om de här frågorna, de kan ju ta väldigt mycket betalt.
Mm,
ja. De får ganska mycket mer trovärdighet, upplever jag.
Mm.
Och får en helt annan pondus på något sätt. Är det någonting du känner igen som du... Jag antar det.
Absolut. Så det är liksom... Absolut.
Och det är en del av problematiken.
Ja.
Hur tror du att vi ändrar det då?
Det är ju att få ta större plats. Så. Mm. Att inte fråga att liksom göra det här. Och så här, ja, men att göra Ken-akter kan vara en grej. Liksom. Att på något vis liksom sticka lite hål på de här männen som bara tar plats och babblar om ingenting.
Mm.
Så. Nu menar jag inte att alla män babblar om ingenting. Men jag menar så här, de som gör det och på något vis liksom får så mycket mer cred än en kvinna som har mer att komma med. Så.
Mm.
Att man liksom någonstans så är det ju dags att spräcka den ballongen, eller vad man ska säga.
Känner du att det har hjälpt dig att du var din man? Alltså att det har stöttat dig i att höja din trovärdighet? Eller förstår du vad jag menar?
Inte så mycket i den här. Liksom, för att det här har ju jag blivit ansiktet utåt, så att säga. Mm. Så att man tänker på Instagram-kontot så är det ju inte så många som vet så här, vem han är eller att han står bakom. Så på det viset så. Men sen tycker jag att vi har alltid stöttat varandra och att det alltså, vi har ju jobbat så länge ihop och vi pratar jättemycket och sådär och om idéer och ja, så.
Du har liksom inte stöttat dig att han står bara, nej, för nu är det du själv liksom på något sätt som är varumärket.
Ja, precis. Det, det är ju så. Så alltså, det är klart att det finns en stött... För vi gör ju det här tillsammans. Mm. Det gör vi absolut. Och han är i högsta grad delaktig och liksom skriver manus och så. Så att så här, han är ju lika mycket... Jag skulle ju inte klara mig utan honom.
Nej,
så,
det är väl han som filmar också.
Ja, han så filmar där, ju och redigerar liksom. Så att han gör ju ett jättejobb i det här.
Mm.
Men nu är det väl så som det annars är. Att så här, men mannen står bakom och syns inte lika mycket.
Precis.
Så, och jag är den som man ser. Så. Och då tänker man att det är jag som gör allt. Mm. Så.
Men det är ju ett fantastiskt budskap ändå. Nu, här står mannen bakom.
Ja, eller? Det är ju fan på tiden.
Det är fan på tiden. Och har ni egna barn och så? Eller?
Det har vi. Vi har två pojkar.
Två pojkar? Ja. Hur pratar ni med dem om de här sakerna då?
Ja, men det har väl nog alltid varit naturligt.
Mm.
Så. Och nu har vi, alltså vår yngsta är 16 och vår äldsta är 20. Mm. Så att vi har ju inga små barn längre. Så.
Vad säger de om det ni gör då? Alltså med knakter och allting. Tycker de att det är...
Äldsta tycker att det är jättekul.
Mm.
Så. Yngsta tycker att det är roligt, men han tycker det är lite pinsamt också.
Uh-huh.
Så. Men han har alltid varit så. Alltså det är så här, men hur, så här, han berättade så här, vi hade stora affischer i Västerås där vi kommer ifrån, så på knakter. Så här, och han går med sina klasskamrater och bara så här, han bara, jag tystnade för jag såg... Jag såg dig på affischer, jag kan ju verkligen förstå. Det är inte bara så här, det är min mamma.
Nej, precis, där är min mamma med skägg. Liksom. Eller, han har både skägg och mustasch.
Ja, hela
skägg och mustasch. Han har hela skiten. Det måste vara så otroligt roligt att gå in i en sån där roll.
Ja, men det är det. Det är jätteroligt, det tycker jag. Det är...
Och det måste underlätta också att du har smink och liksom att du går in i en helt annan karaktär på något sätt.
Absolut, absolut är det så. Mm. Han ser ju... ut som man gör.
Han ser ut som man gör. Men vad skulle du säga till dem som lyssnar? Så hur kan man, för det som jag som ofta slår mig, det är att man som kvinna kan bli jäkligt frustrerad.
Mm.
Trött på där så här ser liksom världen ut. Man, det känns som att man slår huvudet blodigt, tänker jag, väldigt ofta.
Mm.
Men kanske kan man vända det till humor. Eller förstår du vad jag menar? Alltså hur kan man liksom... För jag tänker att det måste ju ni hela tiden göra. Ta er frustration och tänka så här, hur kan jag göra det här till någonting roligt? Det är ju kanske något som man kan ha nytta av, tänker jag, i sitt eget liv, i vardagen.
Absolut. Det tänker jag.
Hur gör man det?
Ja, men, precis. Men jag tänker att en del gör det som följer kontot. Att de faktiskt är, ja, men, härmar Ken.
Ja.
Så, och härmar kanske någon i sin omgivning.
Mm.
Och det är väl ett bra sätt att göra. Alltså, någonstans för att få skratta åt det som man tycker är liksom störande eller som svider. Så. Så man kan väl skämta med varandra om det.
Mm.
Så. Sen tänker jag också så här att just så här vända på könsrollerna så här för att kanske också se strukturer.
Mm.
Så. Att så här, vad ska jag ta för exempel? Men om till exempel så här, i vårt förhållande så är det alltid Conny som lagar mat i princip. Han har, liksom, han älskar att laga mat. Jag har blivit helt så här, nej men jag lagar inte mat.
Nej.
Men jag gör jättemycket annat. Så. Och det typiska är ju då att alla ser ju att han är så duktig som lagar mat.
Mm.
Men hur många kvinnor är det inte som står och lagar mat som inte får höra att de är duktiga? Så, så att det är liksom hela tiden om man vänder på det så här, det finns ju så mycket så här, eller liksom... En kvinna som sätter sig bredbent eller tar den platsen eller man hänger och liksom så blir ju någonting annat än om en man gör det.
Mm.
Så att vi ser ju liksom, så här, det är ju jättenyttigt att vända på.
På retoriken. Det har ju jag gjort en del på Instagram, gjort sådana här reelsklipp där jag vänder. Att om vi vänder på retoriken skulle det kunna låta ungefär så här. Och då blir det ju tydligt, men det som också händer är att jag får väldigt mycket kommentarer om att men så här är det inte.
Okay.
År 2021.
Typ. Det är ju det, tyvärr.
Ja, men det är ju det som är så sjukt. Och ändå att folk inte ser det. För jag lägger ut till exempel, om jag ska ge något exempel. Hon har fått den här rollen. Eller nu har Johan fått den här rollen. Undrar vem han har legat med för att få den, till exempel. För så säger man ju om kvinnor. Men du pratar ju inte om det med män. Att de skulle på något sätt ha liksom legat sig till en tjänst.
Nej, det är väl en jättetydlig liksom...
Ja, och då kommer det jättemycket kommentarer som säger så här, men vem har sagt så sen liksom 100 år tillbaka? Och det vet vi ju att det händer ju fortfarande idag. Varför tror du att man är så blind för att se det?
För att alla är en del av strukturen, tänker jag. För att man också måste titta på sig själv. Alltså, kvinnorna måste ju också titta på sig själva. Vi uppmuntrar ju också det här.
Mm.
Så.
Vi alla är en del av det med våra beteenden på något sätt.
Ja.
i hur vi gör och hur vi agerar.
Hur vi behandlar och hur man har levt ett helt liv. Och det är klart att det känns jobbigt att se att här, gud vad jag har levt ojämställt. Liksom. Mm. Så. Och liksom, gud vad jag har liksom tagit vinning av det här. Mm. Kanske som kvinna. Eller liksom utnyttjat det här på det här sättet. Så. Mm. Så att, eller liksom tillåtit mig. Och sen tänker jag också att man ska ju inte känna skuld för att man älskar en man som är en mansbebis. Alltså, nej. Så. Därför att det är ju strukturen som ser ut som den gör. Mm. Så. Och jag tänker att det kan också föda skuld. Man tror att så här, som kvinna att man måste vara den som förändrar.
Mm.
Så. Fast det är faktiskt egentligen faktiskt mycket män som borde ta det ansvaret. Mm. Tänker jag. Så.
Att förändra.
Ja.
Och ta ansvar för den strukturen som... Jag tänker också att det är otroligt viktigt att man sätter sig in i kvinnors perspektiv.
Mm. Ja, men absolut.
För jag tänker, hur ska man någonsin kunna annars förstå den utsattheten, när man ska kalla det, den diskrimineringen.
Mm.
Om man inte försöker förstå kvinnors situation.
Ja, ja men verkligen.
Det tror jag i alla fall är superviktigt.
Ja.
Men där möter vi också en del motstånd.
Ja, ja men...
Eller det är min upplevelse i alla
absolut,
fall.
Absolut,
att det är svårt.
Ja.
Men du gör ju på något sätt, fast ändå inte, fast du sätter ju in en mans perspektiv.
Ja.
Fast du är en kvinnas perspektiv på något sätt ändå.
Ja, ja. Och det är ju så också, såhär, det är ju inte svårt att såhär, förstå, alltså för mig när jag gör rollen så är det ju inte svårt att förstå hans känslor.
Nej.
Så, även om det är absurda, men så är det ju alltid för sig när du gör en roll. Liksom, alltså, du, annars skulle du ju inte kunna spela teater om du inte kan sätta in i de mest puckade människorna eller de mest goda, fast du inte är den själv. Så det är klart. Men så tror jag också sådär att man måste ju på något vis själv känna en liten kärlek till sin karaktär ändå. Så.
Och du har någon form av kärlek för Ken ändå.
Ja, men det måste man ju ha någonstans sådär, annars är det ju svårt, tänker jag.
Har det gett dig mer förståelse för det manliga perspektivet
och spelet?
Nej. Nej, tvärtom eller?
Ja, tvärtom skulle jag säga. Eller nej, faktiskt nej. Alltså, ja, eller jag fattar ju att det inte är lätt att vara i mansrollen. Det fattar jag ju verkligen. Men inte att jag förstår den här sidan av män. Så. Utan sådär, jag förstår att sådär, att vara i en grupp, att vara man och ha mjuka sidor eller inte känna att man passar in, det tror jag är skittufft. Att vara bland andra män i en sån grupp. Liksom. Mm. Jag tror verkligen att såhär, ja, men, det finns jättemånga konstellationer där det är skitjobbigt att vara man. Det är ju inte det. Det är ju verkligen. Och de männen skulle ju också må så mycket bättre av att komma ur det här. Så.
Att komma ur, du menar att...
Ja, liksom... med patriarkatet eller den här strukturen där vi liksom... den sortens mansroll till exempel. Eller att vara liksom hård eller liksom... Ja, vara en sorts man. För att det förväntas att du är den mannen. Så.
Har din man delat med sig av de upplevelserna? Att han känner...
Mm, absolut.
Är han mer känslig eller är han...
Ja. Den,
och det verkligen. Har varit tufft för honom att vara det.
Ja, och framförallt tror jag liksom under uppväxten. Och, ja.
Hur har det format honom? Har ni pratat mycket om det?
Ja, det har vi gjort. Ja, men dels så tror jag också så här, jag tror ju att så här, som, det är ju också en befrielse för honom.
Mm.
Alltså den sorten, den mannen som inte vill det här får ju också, det är också befriande med kanakter eller att så här, man tar hål på den typen av man, så att säga. Att man gör en komik av det. Så, så att, absolut. Så.
Mm. Den typen av man.
Ja.
Vi har nog alla stött på den någon gång.
Jag tror det, eller hur?
Ja, den här typiska Ken.
Ja.
För de finns ju tyvärr, jag har stött på en sån ganska nyligen faktiskt.
Ja.
I ett sammanhang. Och det, jag tycker att man blir lika chockad varje gång.
Ja. Ja.
Både, det är jättesvårt. Alltså jag som sitter och intervjuar människor och liksom lär mig om det här hela tiden.
Ja.
Nej, men när jag träffar på en sån man så blir jag lika chockad varje gång. Är inte det intressant?
Jo, men det är det verkligen.
Hur ska man liksom hantera Ken? För att jag satt i ett sånt möte med en sån person och bara... Vänta nu, vad säger jag nu när han är riktigt... Nu lyckades jag nog göra det ganska bra, tror jag.
Vad gjorde du då? Liksom?
Jag uppmanade honom att köpa min bok faktiskt. han sa till mig att men, det förstår du väl, för han är så här, kvinnor måste ju bara sluta tacka ja till assistentjobb, så. Kvinnor är ju otroligt bra, va? Men de tackar ju bara ja till assistentjobb. Det är ju det som är problemet. Och då sa jag, vet du, jag tycker att du ska läsa min bok som jag har skrivit som faktiskt handlar om så här, att det kanske inte riktigt är så. Då blev han tyst. Men jag vet inte, jag tycker man blir lika chockad varje gång man stöter på den där urtypen. Men de finns ju där ute.
Ja, och det är ju också jättesvårt tycker jag att så här, finna sig när man väl träffar dem. För man, just så här, man, ja, dels är det så här, det är ganska tufft att hela tiden ta den här, alltså så här, det var jättebra att du kunde relatera till din bok.
Ja.
Så, att slippa kanske ta det här och så ska han säga, ja men så här, att uppfostra eller på något vis så här, för jag kan ju känna det nu så här, just med Kanakter så kan jag känna att jag är jätteglad att jag når så mycket kvinnor. Jag kan tycka så här, det är fan deras tur att få så här, skratta och liksom bli styrkta och starka i det. Och de män som också är med på det här. Jag behöver inte, jag kan inte omvända de männen som tycker att en kvinna inte kan vara rolig till exempel.
Nej.
Det är liksom, det är inte de jag kan nå eller vill nå ens en gång, för att det känns som att det behövs någonting annat. Så. Utan istället så här, vi får bli fler här, tänker jag. Eller som den andra sidan. Så. Och bli stärkta av varandra. Så.
Det är så himla svårt att lägga energi på de som liksom inte vill förändras.
Så är
det kommer ju inte att gå.
Nej.
Men är det mest kvinnor som följer dig? Eller är det...
Det är jättemycket. Ja, jag tror, undrar om det är så 95% kvinnor.
Ja, det är samma för mig. Och det där är ju så otroligt tråkigt, tycker jag.
Ja, jo.
Alltså, jag förstår vad du menar. Finna kraften och liksom allt det här. Men de som jag känner att jag... För det är också som samma med den här podden. Att det är ju 95% kvinnor som lyssnar. Liksom. Och vilket jag älskar allihopa som lyssnar. Men liksom, de som man vill ska höra om det här är ju männen. För att det är ju de som på något sätt har den största makten att förändra. Det har ju du sagt också. Hur tror du att vi...
Ja, och det är väl någonstans det som jag tänker på att så här, Bianca pratade om. Kronlöv heter det. Precis. Just det här att så här, män måste ju börja prata med andra män. Att det faktiskt är så. I varje fall om man ska nå de männen som är så liksom stenar. Liksom, eller som inte liksom själv söker sig till förändring.
Nej, så. Precis.
Om man inte liksom ska bli helt slut själv. Men man vill ju inte bränna ut sig heller. Liksom. Så. Men jag vet inte. Eller liksom, det är bara... Men jag tror att så här, ja, men just det här man pratar om att så här, män blir så arga när man kallar när man pratar om att så här, män våldtar och att alla kan vara liksom, en våldtäktsman. Så är det liksom, blir de jätteupprörda. Men de blir inte upprörda när de läser om kvinnor som blir våldtagna. Så fokuset blir ju så här jättekonstigt och fel. Så. Men de tror jag är jättesvåra att nå. För oss. Så. Och där tycker jag också det. Att så här, män behöver prata främst med andra män då. Och
det är de som
ska
att
de lyssnar på varandra. Så är det. Så.
Ja. Brödraskapet är starkt på något sätt.
Ja, men faktiskt.
Precis som jag upplever att systerskapet är starkt just nu. Hur upplever du det?
Det tycker jag också att det är. Ja.
För det har ju också blivit väldigt ifrågasatt. Tjejer och snackar bara skit och kvinnor stöttar inte varann och sådär. Men jag tänker att du måste ju uppleva ganska mycket systerskap.
Verkligen, verkligen. Det ger ju jättemycket så här, värme och kärlek, tycker jag. Bland mina följare. Så, ja.
Visst är det fint?
Ja, det är jättefint.
Ja.
Och jag tycker att det är på föreställningen känner man också så här, det är så här väldigt tryggt rum. Så. Och jag tror liksom, jag tror jag var inne och pratade om det förut, men just så här, där, jag tror jag skulle komma till det då. Det här med när jag sa att när de tog i hand, så med skillnaden mot nu, där det liksom så här, de får ställa sig upp, killarna har jag ett moment i publiken. Ja. Så. Och det är ju lite så här, pinsamt och liksom lite jobbigt så centrum. Men det är ju väldigt varm stämning. Så. Det blir ingen aggressivitet och kvinnor runt omkring, de får ju till och med applåder, killarna.
För att de ställer sig upp, för att de är där. Och det är, och det är också ganska kul att vi, så här, för det tänker jag på, att vi så här, applåderar de här männen som faktiskt är där. Jävlar, liksom, fan vad bra att ni är här. Men det kanske är det man behöver göra också, applådera de som faktiskt kämpar för de här sakerna.
Ja, men både och skulle jag säga. Det är någonting komiskt alltså, så här, som jag upplever när man liksom, när männen får ställa sig upp och så.
Och de får ställa sig och spänna armen och klappa sig för bröstet och sådär, eller hur? Ja, just det.
Ja. Och sen liksom får man en applåd från alla kvinnor. Det är rent spontant oftast.
Ja,
så, så är det också någonting roligt med så här att män behöver inte göra så mycket.
Nej.
Så, och att vi kvinnor också liksom, vi stöttar, vi är så jävla schyssta hela tiden. Så man bara, vad duktig du var. Så.
Det där är ju jättekul när du säger det så. Det är egentligen helt sjukt att vi automatiskt bara, woho, det är några män här.
Gud vad duktigt. Åh, vad snälla de är som pratar om det här. Eller liksom, men, så att,
och så får de stå och spänna sig och slå sig för bröstet. Och jäklar, de behöver inte göra så mycket för att bli påhejade. Det är otroligt. Roligt, roligt faktiskt. Den där föreställningen är ju, hur många hann du köra?
Jag körde 3 i Västerås, jag körde 6 i Stockholm och 6 i Göteborg.
Ja, så. Jäklar. Och det gick ju hur bra som helst.
Det var superkul, verkligen så. Så jag ska ju, vi ska ju, får ju hoppas att det blir, att det släpper på restriktionerna så att fortsätta.
Ja, det här jäkla corona som aldrig tar slut alltså.
Gud,
Vi är trötta på det nu.
Ja.
Och de som lyssnar måste gå och se den här showen sen när de är, när det går igen.
Ja.
Får du komma tillbaka till. Jag har mest lyssnare i Stockholm tror jag.
Ja, så att vi kommer ju spela 2 i Stockholm.
Ja.
29 och 30 mars om allting funkar.
Går som det ska.
Ja.
Men du, vi ska börja avrunda här för vi har spelat in i en timme.
Ja, men vad trevligt.
Hur känns det för dig?
Det gick ju bra det här.
Det gick ju bra. Känns det som att vi har missat något eller?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Så,
hur känns det att sitta som Lina i en podd och inte Kanakter?
Ja, men det känns väl ändå lättare att sitta som Lina i det här sammanhanget.
Jag kanske skulle göra ett roligt avsnitt med Kanakter också.
Ja, då får jag göra det.
Hallå du, vad tycker du om det här med jämställdhet?
Ja. Vadå? Vadå jämställdhet? Ja.
Vad är för jävla bullcrap liksom?
Ja. Jag tycker alla är lika mycket värda. Ja. Det skulle jag säkert säga. Så.
Ja, precis. Ja, det är jättekul. Ja, men det har varit superroligt att ha dig här. Så vi säger tusen tack.
Tack snälla för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en grym vecka och så hörs vi på onsdag igen.